Och sen så då, vilka kriterier ska gälla? Ska de, det är kanske den lurigaste då. Saknar en ref-tagga, räcker det? Saknar en källrubrik eller både och? Eller vilken rubrik i sådana fall ska saknas?
Hej och välkommen till Wikipedia-podden som ryker vit rök för nyheterna om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Einarli.
Och jag heter Magnus Olsson och har skrivit på Wikipedia i drygt 15 år. Sen senast har jag lyckats använda den här prenumeration i diskussionssidor, eller följ som den hette på Commons i sig. Var där jag började. Fiffigt såklart. Så nu har jag ju aktiverat den på fler ställen sedan dess då. Och jag kanske har gjort det någon gång förut med, men nu känner jag att jag har tagit till med det här konceptet till slut. För det är klart att det är så man ska göra.
Ja, speciellt när det är diskussioner som man är intresserad av, men som kanske inte man har på sin bevakningslista hela tiden.
Nej, precis. Så jag har dessutom blivit väldigt slarvigt titta i bevakningslistan, så jag behöver verkligen det här.
Ja,
och det är också så att man kanske i diskussioner som inte är så intensiva, så för ofta så kan det vara ganska intensivt, då behövs det inte. Men nej, lite långsamma grejer då. Nej, svårt. Det är klart att man ska använda den. Det rekommenderar alla. Ja, själv då?
Jag har inte gjort så mycket, för jag har varit på konferenser, på resa. Men precis härom nyssens så fick jag redigera lite grann i artikeln om konklav. Och Leo den 14:e blir väl namnet då.
Ja, det blev det. Okej. Okay. Ja, för du är på plats i Rom ju, till och med.
Jag är på plats i Rom, ja.
Inte för och den
sorts skull. Valt en påve. Ja. Nej, jag har inte varit i konklaven själv.
Nej, just det.
Nej, så bara en slump. Så, men lite små redigeringar i alla fall. Och sen så har jag, eftersom jag är på konferens, och det är en sån här, det har varit lite ministrar och så på konferensen, så jag har tagit bilder från den och lagt upp på Commons.
Ja, okej. Okay. Så pass. Kanoniskt ju. Då har du gjort mycket. Du sa att du inte hade gjort något.
Ja, men det känns inte så mycket när man tar några bilder med mobilen och laddar upp med Commons-appen, för att man liksom har inte suttit framför en dator. Det är så himla smidigt.
Ja, precis. Okej. Okay.
Vad hände på svenskspråk i Wikipedia?
Ja, ett förslag som dök upp då. Massmalla alla artiklar som inte har en enda källhänvisning. Blev en lång diskussion. Det går ut på i förskillningen att det finns många artiklar som inte har mallar, fast att de saknar källor då. Och att det borde vara enkelt att göra någonting åt då. Sen delas diskussionen i flera delar. Och då liksom, varför ska vi malla? Är det för att vara läsaren eller för att för oss skribenter kunna hitta dem lättare och sådär? Eller både och då kanske. Mm. Och sen så då, vilka kriterier ska gälla? Ska de, det är kanske den lurigaste då. Saknar en ref-tagga, räcker det? Saknar en källrubrik eller både och? Eller vilken rubrik i sådana fall ska saknas? Och sen så då, finns det en ja, det är många som varnar för att massmalla, att det är vanskligt. Och att bara kasta in en mall som kanske inte stämmer då, för att det kanske är ändå källbelagt, men det syns inte tekniskt. Och att det skulle vara värre än att liksom ha korrekta mallar i den största delen av artiklarna. Jag vet inte, jag tycker att vi skulle kunna köra, och att poängen framförallt ska vara att varna läsaren då. Mm. Att det är vitsen, eller det andra får man ju gratis, så att säga. Men för nu vill man gärna göra den här så diskret som möjligt plötsligt, och undvika blaffan, som vi kallar den här vanliga källmallar eller vanliga åtgärdsmallar. De blir ganska stora och klumpiga, det kan jag hålla med om. Så att göra den lite mer diskret kan vi göra, men jag tycker inte att det ska döljas heller. För att nu talar man mycket om att det ska bara vara en mening under en rubrik med källor, eller där källor ska stå kanske. Men kanske lite diskreta i toppnot då. Och sen vill man då skilja kanske på den här manuella mallen, den här blaffan då. Och tänka att sådana är mer genomtänkta, för att det är en person som har lagt till dem. Men det är inte sällan det ligger ganska mycket okynne bakom en sån mall också. Lite kontroversiella artiklar kanske, för att markera att man inte håller med egentligen. Ja, Jag vet inte, du har varit jätte in i den också diskussionen.
Ja,
vad känner du om massmalla? Det finns en sån här sak.
Att massmalla i sig tycker jag är helt okej. Okay. Ja. Alltså som princip. Det svåra är ju att sätta vilka är det som ska mallas och göra urvalet.
Ja.
Men det jag tycker är konstigt med, om du, jag vet inte om jag såg det argumentet själv eller om du läste in det någonstans eller om jag missade det.
Ja.
Men just det att det skulle vara värre att malla en mall, att lägga på en varningsmall för att den saknar källor fast den har källor. Det är ju ingen fara med det. Det är bara att plocka bort mallen då.
Ja, precis.
Det är ingen som blir, det händer ju inget fel med artikeln. Det är värre tvärtom.
Ja.
Att en mall som inte har källor inte har mallen.
Ja.
Det är ju fara för läsaren.
Ja, precis. Eller, eller vad man menar också är att det kanske inte är någon fara för att det är oftast ganska bra artiklar trots allt. Men
det är det ju ingen som har visat
någon
statistik på att de är bra. Det är bara någon som påstår att nej, men de här är bra i alla fall.
Ja, precis.
Det är ju bara gripet i luften som någon slags, de här funnits, behöver vi inte göra någonting.
Ja, nej, precis. Men
det är ju inte någon statistik på att de har funnits länge heller. Det kan väl vara som skapade igår som saknar allting.
Ja, precis. Och det var också ett förslag som jag kan tycka är bra, att det kanske är viktigare om alla dem på något sätt. Ja, det vet jag inte. För sig, varför skulle det vara viktigare? Jag kändes bra när jag läste det. Vet
om de gamla eller nya?
Ja, att de nya, att de, då är det lättare att få tag i artikelskaparen och sådana saker. Så att man kanske kan få tag i källor enklare då. Eller? Mm. Och lägga över lite ansvar då, ett personligt ansvar som jag tycker man har när det handlar om att inte lägga dit källor. Sen så är det en sak som gör att den här källa eller den här, en sån här massmallning blir svår. Det är att det finns många användare som lägger till en generell källnot. Och de är inte jag alls förtjust i. Så man skriver att, alltså, man har ju använt en källa. Men istället för att lägga en som taggar då, som talar om vilken fotnot det är. Eller vilka meningar det är som är källbelagda. Så tar man bara en generell som ska gälla för allting. Vilket ju gör böcker att bygga ut dem då. Plus att de då pajar en sån här mallning. Lite grann. Eller, ja, lite grann.
Ja. Men jag tänker att urvalet, om vi ska massmalla, det måste ju vara att de inte har några källor.
Ja, precis.
Så det är det som blir det svåra. Så de kommer ju, de som har en generell mall, de kommer inte vara påverkade.
Nej, om man förstår att det är en källa. Ju.
Jo, men det får vi försöka komma överens om. Alltså, finns det ett stycke som heter referenser? Finns det ett stycke som heter källor? Ja. Och framförallt finns reference-taggen där, då är det ju helt klart att, att de inte ska mallas.
Nej, precis.
Så att, men också då menar man att många som jag tror, alltså när man säger massmalla, om vi verkligen skalar ner det på de här och sätter ganska hårda kriterier, då kanske blir det ett par tusen bara, inte de här 100 000 som någon nämnde i början av diskussionen. Och några tusen som, om de verkligen saknar alla spår av källor, det måste ju kunna malla.
Ja, precis. Men jag tycker inte vi ska
bara, det är ju en grundprincip.
Ja, precis.
Men
jag tycker inte heller att det är så farligt om det blir lite fel. Jag tycker det är värt det. Och jag tyckte absolut att jag läste att det var att det är sämre och eller risken att man missar då, att det är det som är en stor poäng, att man mallar trots att det finns källor, och tvärtom att det, man kanske bara källbelägger ett födelsedata och så ingenting annat, och då är det inte värt någonting den där källan ändå. Och så jämför man de två och så blir den ena mallad och den andra inte mallad. Det tycker inte jag är så himla farligt.
Nej, det är absolut inte farligt.
Nej, men det är ett argument också. Så det finns lite sådana där som man blir förvånad över, att vi kanske vänder saker vid skrivbordet lite mycket ibland istället för att bara göra. Vilket är lite ovikipedianskt ju. Det brukar ju vara att bara göra.
Vad ska man köra en bot, då ska vi ha konsensus.
Ja.
Det är ju standard.
Ja, så är det.
Men om någon hade börjat tassa iväg för hand och gjort 1000 för hand, då hade det ju varit lugnt.
Ja. Nu tror jag faktiskt inte att vi kommer få konsensus den här gången. Det är för många som ojar sig, känner jag. Men vi får se. Hoppas jag fel, tycker jag.
Kanske man ska gå in och dra upp några sådana här gamla som är helt overifierbara och inte okynnes, utan på ärligt tycka att de här borde raderas.
Ja.
För kan man inte, det står i grundprincipen om verifierbarhet. Verifierbarhet är ett krav.
Ja.
Och saknar det alla tillstymmer till källor, då tycker jag, då kan vi radera dem.
Ja, okej. Okay.
Men jag kan möta halvvägs med att sätta en mall.
Ja,
för ligga där i ett par år.
Ja, precis. Ja, sen har vi en annan lite kortare kanske. tolerans vid intressekonflikt. Och det är ett inlägg som bygger på att vi har fått större tolerans mot intressekonflikter. Och det kanske behöver hanteras av någon sorts task force då, av de här, kanske jag är en av dem, som inte har så mycket problem med intressekonfliktspersoner eller personer som har intressekonflikt som skriver artikel. Alltså det är inte ett problem. Ja, vad ska man säga? Dels så känner inte jag alls igen att toleransen har ökat. Men om det är så välkomnar jag det då. Och för att intressekonflikt innebär ju inte... Alltså det är inte att man inte ska skriva om sånt som man är intresserad av. Utan att man ska tänka på att det är lätt hänt att man drabbas av stark bias som man skriver om sig själv eller närstående. Beroende på om man är för personlighet också då. Ofta det är ofta så här knepiga jämförelser, som att Wikipedia skriver om författare får inte jag vara med, ska inte J.K. Rowling vara det heller, eller Astrid Lindgren eller så. och typiskt att det finns inte få fängelsespår i det då. Man vill ha en hyllningsartikel till sig själv, man tycker det är ganska roligt, vilket jag kan förstå också i och för sig. Men relevans finns inte sällan. Alltså det ofta kan det vara relevans. Det är så att man uppfyller de här enkla kraven, och de kan kalla dem, som att man har skrivit två böcker och såna saker. Men då kanske man tar i lite för mycket. Man skriver en massa liksom onödigt och lite konstigt. Och så blir det, kan jag tänka mig att man kan känna att arbetsinsatsen för en hygglig artikel om en sån person blir lite hög. Därför att det blir lite tjafsigt och sådär. Men då känner jag att det här kickar in med den här tredje personen. Att behandlar vi även besvärliga människor med respekt och liksom öppet sinne, så kommer det att uppskattas av tredje person, med försiktiga skribenter som förhoppningsvis kommer att vara idoga istället och kommer att känna att Wikipedia är ju verkligen välkomnande när man till och med möter såna här människor med tacksamhet liksom. Och respekt. Tror jag, hoppas jag. Och sen ser det framförallt det här, jag är lite fån över det här med toleranser, för jag tycker att det är ganska snabba på att ställa de här frågorna när någon har skrivit något, att vad har du för relation till den här personen, vad är du för relation, vem är du? Vilket jag tycker är lite konfrontativt faktiskt. Och att det ska egentligen inte avgöra relevansen ju.
Nej, inte relevansen, absolut inte. Nej. Men det kan ju vara intressant ändå, för liksom om någon har skrivit en lite längre artikel, hur noggrant behöver vi läsa den här artikeln efter på fågelord.
Ja, precis. Så det handlar ju mycket om sånt. Och cherry picking. Och risken är att man vill dölja annat och sådär. Ja, vi får se. Men uppenbarligen finns det folk som upplever att toleransen har ökat. Och jag kan förstå att man tycker att då vissa personer, sådana som jag då, ska ta lite ansvar också. Jag tycker jag brukar det ändå, men det är klart att jag har inte någon sorts systematik i det. Det är bara när jag snubblar på det. Internationellt då?
Ja, då har vi väl kanske, vi börjar med den stora nyheten, så har vi lite små mindre, men att Wikimedia Foundations styrelse, Mariana Iskander, har annonserat att hon tänker sluta och bett Wikimedia Foundations styrelse då att, nej, inte styrelse, hon är ju verksamhetschef eller CEO,
VD,
Chief Executive Officer, VD, men har bett styrelsen då att börja leta efter någon ny då, för att jag sitter kvar tills någon kommer, och kan tänka mig att det tar säkert 6 månader eller någonting sånt där. Innan jag hittar någon ny.
Till
januari. Kanske januari 2026. Ja, precis. Det är 8 månader.
Så det är god framförhållning.
Och tydligen ännu bättre framförhållning, för att hon delgav styrelsen här redan för ett år sedan.
Så
hon har liksom gått och grunnat på det här en stund då.
Ja, det ser man.
När hon ska annonsera det.
Och det blir 5 år då, kommer det bli, om sitter till januari. Vilket jag tycker är onödigt kort i och för sig.
Det har ju varit ganska kort. Jag tror att det snittet, någon räknade ut det, att det är 4 år och 8 månader på alla VD:ar vi har haft.
Okej. Ja, jag känner bara till, inga, känner inte till någon före Sue Gardner hette hon, va?
Nej, det var ingen före Sue heller.
Nej, okej. Okay. Ja. Och jag har inte direkt märkt av henne, och det är kanske ett bra betyg, jag vet inte. Men jag tycker om när såna här personer sitter ganska länge, men det kanske bara jag vet inte. Jag tycker det känns stabilt när en CEO sitter länge. Jag hoppas att hon inte känner att, ja, jag hoppas att hon har gillat det i alla fall.
Det tror jag, för att bara det att man är så, gör en så god överlämning. Ja. Stanna kvar, för i USA kan man ju lämna på 2 dagar eller 2 veckor. Så ja, nu kanske hon har ett lite mer återhållsamt avtal, men i alla fall liksom, ja, men jag ska ge er 8 månader till, och då är man ju på god fot.
Ja, hoppas det. Ja. Och hon kanske tycker att det var lagom. Det kanske var hennes plan hela tiden, jag vet inte.
Det kanske var att ge det ungefär 4-5 år. Det är inte omöjligt.
Nej, precis.
Ja. Sen en lite mindre nyhet då, det är att Wikimedia Foundation också annonserat en AI-strategi, en strategi för artificiell intelligens. Och den kan man säga att den, i korthet så säger man, vi ska inte införa några generativa AI som låter skapa artiklar, utan den AI som vi kommer satsa på, den kommer vara till stöd för användarna att liksom att hitta kvalitetsbrister och den typen av saker, hitta klotter och så vidare.
Och även ta hand om nybörjare och sådär.
Ta hand om nybörjare och guida och lite sådana saker. Så att det är mycket fokus just på det här interaktionen mellan systemet och användaren som det ska liksom vara en hjälp till. Och lite översättning då, det är väl kanske det generativa, snuddar vi det där då.
Ja, det gör det absolut. Och det är kanske också lite kontroversiellt, men det,
men det använder man redan haft väldigt länge.
Ja, precis, det använder man redan. Ja. Och sen så känner jag att de är väldigt, alltså det används en väldigt positivism till AI. Det är inte skrämselhicka, det är lite behagligt att se, kan jag tycka.
Ja, och det är väl lite grann också för att de tänker sig ju inte att vi kommer plocka in all möjlig annans AI. Nej, så jättemycket. Utan det är mest sånt som vi har själv. De pratar lite grann om open source AI och open weights, som det kallar, att man liksom kan använda andra verktyg. Men det kommer förmodligen inte vara så här att men vi köper ett konto på ChatGPT och använder deras API eller OpenAI. Så tror jag inte det kommer bli.
Nej.
Utan det kommer bli någonting som driftas på Wikimedia servrar, även om det kanske inte är utvecklat av dem.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, absolut. Och jag tycker det känns som en bra, väl avvägd, och att det är glad att det liksom ses positivt också. Att man inte bara kör att det är skrämselhickan.
Det enda som jag hakar upp mig lite grann på, det är just att de säger där att vi kommer att prioritera öppen källkod, men att det kanske kan finnas några andra som vi kan tycka behöva också. Och det skulle ju vara en avvikelse då, för att allting som kör på Wikimedia Foundations server just idag, de är ju öppen källkod. Så att om de går ifrån det, då är det lite klurigt. Sen ser ju den också här, den definitionen av vad som är open source AI. Det finns en definition, men enligt den definition så finns det knappt någon open source AI. Så att vi får väl se vad det tar vägen.
Ja. Ja. Och det kanske är därför de skriver så också då.
Just det.
Ja.
Och sen en liten så här, en blänkare. I Indien så har det funnits en organisation som heter CIS, som Center for Internet and Society, som genom sitt program Access to Knowledge, A2K, CIS A2K är en sån där som man ser mycket på Meta, så har det liksom varit en affiliate, alltså en användargrupp i Indien, och fått bidrag från Wikimedia Foundation, så som de har inte varit ett chapter då.
Nej.
Det har funnits ett Wikimedia Indian chapter som fick lägga ner för att de kunde inte hålla i ordning på sina grejer och rapportera i tid och sådär. Sen kom de här igång. Men nu har det i Indien blivit så att nu kan de inte ta emot pengar från Wikimedia Foundation längre.
Ja, precis.
Och då säger de, då kommer vi lägga ner den här delen av verksamheten. Organisationen kommer finnas kvar, men de kommer liksom inte göra Wikimedia grejer längre.
Ja, precis. Och det är någon lag om utländska investerare eller utländska pengar till NGO-grejer i Indien.
Mm.
Ja, jag vet inte om de tar det hårt eller vem, om någon tar det hårt, eller det verkar ganska...
Jag tror ändå att det kommer påverka den indiska gemenskapen rätt mycket, okay, för att de har varit ganska aktiva och organisera mycket evenemang och så. Så att det kommer säkert att bli ett litet vakuum där.
Okej, det ser man. Och Indien är också, eller indierna är också den största icke-engelskspråk, eller vad man ska kalla det. Största landet som inte har engelska som huvudspråk, som skriver på engelskspråk i Wikipedia.
Just det. Ja.
Mm. Ungefär så läste jag någonstans.
Ja, så är det. Och sen det sista, bara en liten blänkare då. Vi har ju haft upp det här förut också, att Wikimedia Foundation har hållit på med sin verksamhetsplan. Och nu har man från den förra omgången justerat lite grann. Och nu kan man nu söka om återkoppling igen då, så att man kan gå in och tycka till en gång till.
Mm.
Så, och jag kommer inte ihåg vad det stod det för datum. Fram till 31 maj har man på sig. Man vill tycka till.
Ja, himla nötande, gnuggande med den här.
Ja, det ska tänkas. Ja, det, men det är bra i alla fall att man liksom, när de är ute och bjuder in så här så mycket, så är det ju också svårt att klaga på. I och för sig, det beror på vad de gör med feedbacken de får.
Ja.
Men de har ju i alla fall varit ute och äskat.
Ja, precis. Och det är klart att det är många som inte känner sig lyssnade på ändå. Så är det ju. Sen har du valt veckans Wikimedia-fil.
Ja, det har jag gjort. Och jag har valt en, inte en bild som jag har tagit själv, men en bild som jag har laddat upp själv med ett verktyg. Mm. Så det här är en bild som kommer från Mapillary. Mapillary är en slags Google Street View, fast där bilderna är, har en öppen licens. Så man kan föra över dem.
Ja, precis. Men det är oftast privatpersoner som går ut och tar dem, eller hur?
Ja, alltså, men just den här bilden råkar vara uppladdad av Amsterdams kommun i deras bil som är ute och fotograferar och letar efter felparkerade bilar.
Jaha, okej.
Okay. Och så har de donerat sådana, så de har en liksom automatisk igenkänning sådär. Så,
jaha.
Men och bilden ser ju väldigt konstig ut. Ja, det är en sån här 360-graders bild. Men om du scrollar ner lite grann så finns det en knapp där någonstans lite längre till, tror jag. Där. Visa med 360 grader panorama längst ner i...
Ja, jag letade efter något sånt där. Jag tänkte att det var något sånt.
Och då laddar den in och då kan man liksom zooma. Och sen så råkar det här vara på gatan som jag bodde på förut. Så jag gick förbi den här kyrkan. Man ser mitt hus där upp, någonstans på höger sida.
Jaha, vad häftigt. Ja, det här, så här. Och det här kräver kom ihåg att jag gjorde någon kamera, var det till detta? Jag gjorde någon ställning man kunde sätta upp fyra mobiltelefoner i. Känner jag det här?
Ja, det gjorde inte en sån här bild, utan den tog ju bild i fyra riktningar. Men det var ju just för Mapillary, så att man kunde gå ut och ta i olika riktningar. Men det här då, det finns ett verktyg då som jag tror att Wikimedia Sverige har varit inblandade i tillsammans med Mapillary.
Ja,
att man kan, om man är på Mapillary och ser att det här är en bild som vi borde ha på Commons, så kan man bara liksom ta URL:en, släppa på verktyget och sen så laddar den över.
Ja, just det.
Så det kan man göra. Varför
känner du att den här skulle vara med på Commons då?
Ja, just för att den är framför Österkerk då, Österkyrkan som det heter. Ja. Så att det är liksom att man kan se den i lite mer i, röra och dra lite grann, få lite perspektiv på den så att säga. Och hur den passar in i. Så, men framförallt så kan den ger också en bra blick över gatan så att säga.
Ja, absolut.
Får en lite syn på hur den är gjord.
Och du sa att till och med att Wikimedia Sverige då hade varit med och fixat det här verktyget som gör att man laddar upp bilden från MapLayer till Commons.
Jag tror
för,
det.
För ja. Alla bilder på Commons, eller på, i MapLayer är per definition fria då.
Ja, de har alltid en fri licens. Så alla bilder kan man föra över. Och alla bilder är inte 360 grader, utan man kan ju gå ut och ta bilder med sin vanliga mobil också, eller som den ställning du gjorde som man kunde sätta fyra mobiler på.
Ja, och den sydde ihop på något sätt, tror jag.
De här fyra bilderna. Jag tror inte den sydde så mycket, men snickrade ihop den.
Ja, men jag tror jag gjorde det att det fanns någon programvara som gjorde det av sig själv.
Ah, ja, du menar att du gjorde det till en 360 graders bild?
Ja, precis.
Ja, ah, då behöver du nog mer än fyra, för du får ju ingen överlapp.
Nej, okay.
Om du sätter 90 grader mellan bilderna.
Nej, det kanske bara var framåt liksom, och så bakåt åt sidorna. Ja. Eller alltså framåt och bakåt fick man ju automatiskt.
Ja.
Så det kanske gav någon sorts upplevelse om att det var att man kunde vandra åtminstone.
Och sen har ju MapLayer, de använder ju alla de här bilderna eftersom man ofta tar dem många längs en gata. Så kan man med trigonometri och bildigenkänning skapa 3D-modeller också.
Ja, just det. Så det.
Att på deras sajt så kan man tror jag, eller man kunde förut utnyttja det. Nu har ju de blivit uppköpta av Meta, så ja, jag vet inte var den här datan kommer ta vägen.
Nej, precis. Då kanske det försvinner med att det är fritt då, framöver.
Nya kanske. Bilder. Så in och ladda upp alla bilder som ni vill ha sparat till Commons fort.
Ja, precis.
Ja.
Ja. Ja, kul. Ja. Lämnade Wikimedia lite grann trots allt, eller?
Nej, bilden kan man ju använda i artikeln om absolut. Kyrkan eller sådär. Och den finns ju på Commons också. Så.
Ja. Men vi är ett annat projekt ändå.
Ja.
Och sen har vi Wikifickor då.
Ja, det har vi. Vi har ett gäng på gång, va? Vad har vi först? Är någon i Sverige först eller? Nej.
Det borde vara Wikisource gemenskapsmöte, ja.
Ja, på fredag. Då, och vi hade ju en sån uppe här och nu verkar man komma igång och ha dem månadsvis då, så att det är samma typ som vi pratade om förra gången.
Ja, okej.
Okay. Ja, det är helt av volontärer sådär, så att det är liksom entusiaster om Wikisource.
Ja. Och sen på tisdag så är det ett globalt glammöte.
Mm. Och de här verkar också vara månadsvis nu, okay. Nu för tiden. Nu har, till den här förra gången och de tidigare gångerna när vi har sagt någonting om det här, då tror jag inte de har haft några ämnen tillagda. Men här kommer de att prata om några speciella medieuppladdningar som de har gjort och så här med 40 000 bilder och så vidare.
Oh,
okay. Och en uppladdning från Uruguayst fotocenter.
Ja.
Så kan man få höra lite grann om massuppladdning.
Ja, precis. Och lite partnership hub. Och, ja, det verkar vara ett program, ja, som du sa.
Ja.
Och det är på tisdag eftermiddag, svensk tid. Tisdag kväll faktiskt. Och på tisdag så är det också kvinnliga huvudpersoner.
Exakt.
I Göteborg. Även videomöte eller åka hem till en Wikipedian då.
Mm. Och det är också eftermiddag fram till tidig kväll då, 13 till 18.
Ja, precis. Och sen på onsdag så är det Wikidata för nybörjare.
Ja, och det här är också någon volontär som har tagit tag i att ja, men vi borde köra en liten intro-träff igen. Så ja. Det är 2 timmar på onsdag eftermiddag, det börjar klockan 3 svensk tid då. Utlovar att ge en introduktion till Wikidata och lite grann av det här frågeverktyget Sparkle.
Ja, okej. Okay. Och det är egentligen det intressantaste kanske. Man kanske behöver ha grunderna först ändå.
Ja, det hjälper till med grunderna först, för då vet man vad man ska fråga efter.
Ja, precis. Det är bra. Och ja. sen har vi en som ligger ganska väldigt långt fram egentligen, och det är att det ska vara ett Wikiläger i sommar.
Mm.
Men det är också anmälningsdag till det då, så att den går ut 15 maj och det är ganska snart.
Just det.
Och det är i Sörängens folkhögskola mellan 28 juli och 2 augusti. Och det riktar sig till kvinnor eller icke-binära.
Mm.
Och man får till och med stipendium och sådär, så att det är absolut värt det. Och man är helt nybörjare eller... lite mer erfarna, inga konstigheter. Det, man både får lära sig och får skriva såklart, så att det är därför kan man blandas med allting. Mm. Och så inspiration och allting. Ja, nej, det är säkert en höjdare om man hänger där en vecka med folk som
ja, har samma intresse. Absolut.
Men då ska man vara kvinna då, eller icke-binär. Ja. Det är ett kravet eller vad man ska kalla det. Men då var det alla vilket träffar den här veckan.
Dela gärna våra inlägg i sociala medier så att andra också kan hitta oss.
Och kom med frågor, synpunkter och tips. Tack för att ni har lyssnat.
Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej!